I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Det här är podden Vad skrattar du åt? Det är en podd där vi pratar om humor med komiker och andra humorintresserade människor. Jag heter Erik Broström.
Och jag heter My Gudmundsdotter och vi driver företaget Presens Impro som är ett impro-comedy-företag. Och vi spelar föreställningar varje fredag, ibland på lördagar. Och nu imorgon, om du lyssnar på den här när podden kommer ut, så kommer Felicia Tomala till oss och håller låda medan vi improviserar sketcher. Du kan besöka vår hemsida presensimpro.se och beställa biljetter. Och en sak som är jätterolig, det är att vi har släppt kurser.
Ja, vi har släppt kurser inför andra delen av våren. Så är man sugen på att lära sig impro-comedy, då är det bara att gå in på presensimpro.se och kolla efter kurs.
Man kan följa oss i sociala medier, där heter vi Presens Impro. Jag heter My Gudmundsdotter och Erik heter Impro-Erik.
I den här veckans avsnitt så har vi väldigt fin gäst som vi har haft förut, och det är Petter Bristav.
Ja, vi har tagit tillbaka honom. Förra gången han besökte vår podd så berörde vi Saturday Night Live ganska mycket, eftersom att det är ett stort intresse både för Petter och för oss.
Och i det här avsnittet så djupdyker vi ner i Saturday Night Live och pratar så att det räcker faktiskt till två avsnitt.
Gör det verkligen det?
Ja, det gör det.
Jag
minns
att
se.
Du har ju suttit och klippt det här, men jag minns att vi satt och pratade i typ lite mer än en timme och så tittar vi på klockan och bara, oj, vad länge vi har pratat. Ja, ja, men vi kör på lite. Ja. Men då var det lite så här, okej, vad ska vi klämma in nu då?
Ja, man kan säga att vi klämmer in ganska många klipp i andra avsnittet, men det kommer i avsnitt två och det kommer vara underhållande.
Ja, men Saturday Night Live har ju gått i väldigt många säsonger. Lorne Michaels har ju gjort ett sånt gediget jobb med den serien. En sak som vi inte nämnde i avsnittet som jag kom på, som är kul, det är att Lorne Michaels, han var ju också producent för Kids in the Hall.
Ja.
Som var en humorserie som jag tittade väldigt mycket på när jag var liten. Jag hade ingen aning om att han låg bakom den.
Fan, vi kanske måste göra ett sånt avsnitt också då.
Kids in the Hall. Ja. Tittade du på Kids in the Hall?
Nej, men du gjorde det och det räcker för mig.
Ja, i alla fall är Petter högaktuell med boken 40 väldigt goda hot shot. Och den boken kan du beställa på hotshot.nu. Det verkar gå väldigt bra för den.
Ja, jag ska gå in och beställa min andra upplaga redan här och nu.
Ja, du behöver två.
Ja, jag har den en signerad av Petter och så vill jag ha en orörd, obefläckad som jag kan ge till barnbarnen.
Den signerade, den har legat på mitt köksbord när jag har gjort olika hotshots, så den kanske är besudlad nu. Ja. Behöver en ny.
Jag tror det. Jag tror det.
Väldigt fin present.
Ja.
Är det?
Ja.
Petter har också ett Instagramkonto som man kan följa. Man kan följa honom på Twitter och håll utkik när han giggar. Och om du jobbar inom media och har ett jobb till honom så vet jag att han uppskattar sånt också.
Ja.
Där fick han lite extra pluggningar som man inte ens har bett om.
Ja, nej, inte för att han behöver. Han är så extremt begåvad så att jobben är säkert bara han kan välja och vraka. Men man vill ha honom, så tveka inte att höra av er, för att han kanske säger nej till alla andra grejer förutom just ditt erbjudande. Innan vi slog på Rex så frågade vi Petter, eftersom han varit gäst tidigare, vad har du skrattat åt sen senast?
It's what are you laughing at? With Erik Broström. My Godman's daughter. No one else. And special host, Petter Bristow. Ladies and gentlemen, your host, Petter Bristow!
Sen sist jag var här så har jag skrattat väldigt mycket åt en komiker som heter Sofia Dalén. Mm-hmm. Som finns på Instagram och även Twitter.
Ja, är det hon som dansar?
Hon som dansar bland annat, men hon gör också väldigt mycket karaktärer.
Ja.
Och jag är bara helt fascinerad. Jag tror jag är sist på bollen där. Men jag upptäckte henne, alltså för min egen del, upptäckte henne i, fan vad det är, var det runt nyår? Ah, skitsamma, det spelar ingen roll.
Är hon sån ungdomsfläkt?
Ja, hon är yngre än vad
ja.
Jag är.
Ja.
Vilket de flesta är.
Nej, inte vi.
Nej, inte ni. Nej. Men hon gör väldigt mycket karaktärer på sin Instagram. Bland annat de som har sett mest då är de här när hon bara dansar.
Hon har ett par tights på sig och så drar hon upp dem väldigt precis. Högt och sen så knyter hon sin huva.
Jättetajt runt.
Som ett sånt Teletubbies litet hål. Och så dansar hon väldigt roligt.
Jaha, okay,
hon har så här dansbakgrund och även revybakgrund. Och jag tycker hon är genuint jätterolig. Så henne önskar jag ta väldigt mycket åt. Och hon, speciellt en karaktär hon har som är från mina trakter. Från en västgöte från Skövde tror jag att den är. Som älskar kryddor.
Jag sa ju det, Pimmy. Du som gillar kryddor, så har du testat den här starka Santa Maria tacokryddor och röda påsen. Och så är det, nej, kan ta den vanliga bara. Fattar faktiskt inte varför de ska lägga i mer chili. Det blir så svårt att tugga då när det börjar bränna i näsan.
Bara där är jag är ombord liksom. Men hon sitter och riffar liksom hemma hos sig och hon verkar ha... Ja, men verkar vara någonting på gång liksom. Så det är kul att liksom ta del av den resan redan nu.
Du ser redan nu möjligheterna för framtiden.
Ja, men bara det att hon nu leder något så här för-mello-program. Alltså all mello på webben är hon programledare för. Så SVT har onekligen redan sett någonting som resten av Sverige inte har sett än, men antagligen kommer se snart.
Visst är det är ju en förbannelse för vår ålder, men vad underbart för andra åldrar att det är så att du kan lägga upp något så enkelt.
Mm.
Du kan bli upptäckt.
Mm.
Visst, alltså du måste ha någon slags inflytande och tur och alltså det är massa grejer som spelar in,
men ja, ja.
Just att du kan nå ut på ett helt annat sätt än vem går på castings.
Liksom, nej, exakt, alltså... nej. Och det är ju på gott och ont.
Ja, ja, verkligen.
För SVT säger ju så här, oj, den här personen får jättemycket likes och jättemycket views. Vi ger den personen ett helt eget program. Och sen så håller det inte för att den personen har ingen aning om hur man skriver ett, liksom ett fullständigt program. Utan kan göra 15 sekunder sketcher på Instagram. Nu syftar jag inte på någon specifikt, utan jag bara menar generellt så kan det vara. Men sen är det vissa som hittas på det sättet som bara, shit. Det var ju precis det här jag är bra på. Och sen så bara faller alla bitar på plats.
Ja, men jag tänker det, om det är typ 10 personer, vi säger bara en schablonsumma, vi säger 10 personer varje månad blir upptäckta via sociala medier. Bara för att ta som exempel. Och sen så är det 10 får chansen. Och en av 10, de håller måttet. För att de har det. Och den personen skulle inte ha hittat det annars.
Nej, exakt. Och kanske heller aldrig ens sökt, haft tanken på att liksom säga, åh, jag vill ju jobba med TV.
Ja.
Jag vet ju till exempel Claes Eriksson som gör Leif och Billy. Han gjorde ju bara massa klipp hemma. Då bodde han i Hudiksvall. Mm. Han är från Jokkmokk, men jag tror han bodde i Hudiksvall när han gjorde de här klippen som liksom blev lite virala. Och sen så bara tog han, ja, men märkte han det funkar bra, så flyttade han till Stockholm och sen bara...
Sökte han eller blev han headhuntad?
Jag tror han sökte, men sen blev han headhuntad och blev ihopparad med Alfred, ah, som han okay. nu gör Leif och Billy med. Och
jaha, så, bara, så de var inte
nej, de var inte, nej,
de är ett boyband.
De är ett boyband.
Ah. Wow.
Som bara nej,
det är väl
klickade.
Så det funkar. Alltså, det är väl det som är det normala med tv-serier, att man kanske inte hittar två stycken.
Alla är bäst i start från början.
Nej, och jag tycker ju de två är så jävla bra ihop. Älskar Claes.
Vi har en kollega som har varit med Leif och Billy lite grann.
Vem då?
Helena
Lindegren. Ja, Helena Lindegren.
Ja. Hon spelar flickvän till någon av dem, flyttar in i huset.
Ja, just
hon är
det.
Ju improvisatör. Mm. Ja. Just det. Det är väl en av de mest lyckade improvisatörerna vi har i vårt land.
Hon som tog sig igenom nätet.
Ja, exakt. Jag tog en AV med henne för inte allt för länge sedan. Och bara sa, ja, nej, men jag vet liksom inte hur man ska komma igenom, hur man ska liksom lyckas. Och sådär. Och hon bara, du måste bort från improträsket. Och jag har ju liksom alltid varit så här, men det är tack vare impron som det kommer, för det impro kommer slå. Jag
vill ju ner i träsket.
Ja, men hon bara, nej, det var så fort jag så här, men nu säger jag upp mig från impron och nu börjar jag spela med vanlig teater. Då bara, fjum, händer
direkt. Så det här är självvalt? Ja. Att sitta i den här lite nergrävda lokalen.
Och ni vet om det också.
Vi vet om det.
Att om ni bara slutar med det här så kommer karriären ta fart.
Ja, jag visst. Ja. Det
ska jag vara älskar super... impro för mycket för att sluta med det.
Mm. Men är lite den här hela... inte influencer, men hela den här sociala medier... Gud, jag känner mig gammal. Jag inte ens kan formulera vad jag försöker säga som har med sociala medier. Hela den här vågen, det känns lite som att det är morgondagens humor och att det är på samma sätt som... banden blev upptäckta på 90-talet i indiepopvågen, att så här, man behöver bara en källare, man sitter i någon liten ort och spelar in och så kan det liksom, du kan nå ut med musik. Det är svårt att nå ut med humor när du sitter.
Ja, man kan ju se de här Instagram-klippen som demoband.
Ja, exakt, exakt.
Som skickas, istället för att du skickar det till en specifik person som har ett jobb, så skickar du det till hela världen och förhoppningsvis så ser rätt person de här klippen och så är du på väg liksom.
Och nu kostar det knappt tid. För 25 år sedan så kostade det 100 000 för den kvaliteten att få ut.
Ja, men verkligen. men det, vi lever i en jävligt, jag älskar den här tiden vi lever i, där humor verkligen frodas. Och jag har kommit, jag tror jag pratade om det sist jag var här också, att jag har börjat inse att bara för att det inte är min humor så behöver det inte betyda att det är dålig humor. Utan alltså så här, bara för jag kanske inte tycker att Lucas Simonsson är världens roligaste. Onekligen har han ju nått väldigt, eller liksom nått ut till så himla många människor. Så någonting gör han ju rätt. Någonting gör han ju, och det kanske bara ren avundsjuka att jag inte tycker om det.
Ja,
så kan det vara.
Vi har diskuterat det en hel del också. Jag vet att vi pratade med Simon Järnefors när vi pratade om Larry David om just den biten, att humor är så, det är en sån stor smaksak på vad man tycker om, och att det är svårt att peta i, utan att det är så här, om du litar på din humor så finns det säkert andra som tycker att det är kul för att du tycker att det är kul. Därför är det svårt att regissera eller liksom skriva om andras humor och såna saker. Om man inte har samma.
Ja, verkligen, verkligen.
För att det är så individuellt.
Oh, ja.
Och det för mig in på ämnet. Där har vi ju verkligen en humor, vad ska man säga, en...
bred palett.
Ja, en bred palett. Jag bara sitter och gör...
Ni gestikulerar som en solhälsning.
Nu kör vi charader här på vad jag försöker säga. Jag är lite trött idag, ska jag säga. Ja,
vi ska alltså prata om partaj.
Yes! Och mumbo jumbo! Våra favoriter.
Jag har vänner som jobbar på mumbo jumbo, så jag tänker inte säga någon. Jag tycker mumbo jumbo har sina... Precis som SNL, som vi faktiskt ska prata om, så har mumbo jumbo både högt och lågt.
Ja.
Precis som i princip alla humorprogram. Alltså men jag tycker verkligen att Mumbo Jumbo har vissa, alltså de är så jävla duktiga på imitationer.
Ja, gud,
så det ska man faktiskt ge dem.
Ja, verkligen.
Sen att det är bred underhållning. Ja, men det är också så här. Okej, det är inte för mig. Det är inte riktat mot mig, men onekligen, alltså de har en miljon publik. Så de gör någonting rätt.
En miljon alltså.
Ja.
Men jag sa ju så här, ska jag slå på rec, och då sa du, vänta, jag måste bara säga att Mumbo Jumbo är det värsta skiten som har gjorts. Och sen så andades du ut och sen sa du okej, tryck på. Åh, förlåt, just det, jag skulle inte, nej fan.
Och sen har jag det här pappret som jag skrivit ut om Mumbo Jumbo som jag nu läser från, hur mycket jag tycker om det.
Ja. Ja, men just det, du sa det. Saturday Night Live, för där är ja precis, en palett kan man säga. Det finns ett väldigt stort writers community och performance community, som det är så otroligt många personer som jobbar med det programmet. Ja, men vi kanske ska gå till botten med vad det är för program. Hur de gör, historien, vilka favoritsketcher vi har och så vidare. Ska vi börja med historien då, från början?
Vi tar oss tillbaka till innan Saturday Night Live finns.
Ja, för vi har ju den här boken då, Improv Nation, som Sam Wasson har skrivit. Det är en bok som toppade säljlistorna i USA för 3 år sedan. Du och jag var i LA för 3-4 år sedan.
Så, samma tidsperiod.
Ja, samma tidsperiod, och vi köpte den. Och har läst den. Och den är väldigt
bra, tjock. Jag har läst den också.
Ja, men du ser hur tjock den är. Titta,
ja,
den
titta,
är,
titta, den är tjock.
Den är ungefär lika tjock som en SNL-bok som jag har hemma som ligger och skräpar.
Som du har läst, eller?
Som jag försöker läsa.
Ja.
Men jag brukar alltid, börjar alltid liksom så här på 70-talet som så jävla tråkigt. Och sen vill man bara hoppa till 90-talet. Man börjar känna igen lite namn och sånt.
Vi tittar på bilderna.
Ja, det är det. Exakt, man har läst bildtexten på sin höjd.
Ja.
Ja, men för den går då igenom hela, det är inte bara SNL, men hur amerikansk humorhistoria har sett ut sedan 70-talet.
Ja.
Och det var ju så att om vi tar tillbaka, vi får turas om här. Men det finns en kvinna som heter Viola Spolin. Och hon bodde i USA och jobbade, hon tog fram någonting som idag kallas för impro games eller improtekniker. Så hon jobbade med barn som hade kanske lite så här kommunikationsproblem, om det var ensamkommande, jag vet inte, men i alla fall så
sociala utmaningar.
Ja, så med hjälp av improtekniker. Hon fick en son som heter Paul Sills. Och Paul Sill började använda de här improteknikerna i sitt skapande som skådespelare och komiker. Och han blev då parhäst med
David Shepard. Så att de är i Chicago, det här är på mitten av 50-talet. Och Paul Sills och David Shepard, de är ju mer teatermänniskor egentligen än komiker. Men de vill syssla med konst som tilltalar folket, för att de känner att allting som sätts upp här, det är typ Shakespeare, det är Molière, och det är ingenting som, det rimmar inte med vårt vardagsliv. Det är liksom inte vår samtid som skildras på scenen. Så de ville ha, deras slogan var teater av folket för folket. Och då skapade de någonting som då hette Second City.
I och, Chicago, ja.
I Chicago, och den teatern startades 1959. Och där är det då att de använde mamman Viola Spolins tekniker, som sen blev teatersport kan man säga, för att Keith Johnstone tog dem och gjorde tävling, underhållningstävling av det. Så det är, för den som inte vet, så är det så här: ni ska spela en scen, du får inte prata om inte hon har på sig den här hatten, eller liksom så här, det är begränsningar och hinder som man jobbar med. Och de tog vidare det här och gjorde liksom det som en teater, där det fanns improv och sketch. Så de använde impro som ett skrivverktyg för att göra sketch. Och man hör redan nu hur det kommer rimma med framtiden som kommer 1975.
För 1975 så skulle då det här sketchprogrammet Saturday Night Live skapas.
Ja.
Och då blev väl Lorne Michaels kontaktad.
Det var ju så här att Johnny Carson, de sände hans repriser på helgerna, lördagkväll och söndagkväll tror jag också. Men han sa till dem att det ska ni inte göra längre. Jag vill att ni sänder repriserna på veckodagar så att jag kan ha lite mer ledighet.
Och ja, de hade den slotten.
Ja, precis.
10:30.
Så då var det så här, ja, men antingen får NBC låta den här slotten gå tillbaka till alla lokala kanaler och bli av med väldigt mycket pengar, eller så hittar vi på något nytt program liksom, som kan ha den slotten. Och det var så då Saturday Night, NBC's Saturday Night som det först hette, kom till. Så det är tack vare Johnny Carsons
att han lämnade den slotten.
Precis.
Och det var väl ett ganska otacksamt uppdrag, för det var ju någon producent där på NBC som sa till Lorne Michaels typ så här: gör någonting. Och vad finns det för ledigt? Ja, det finns den här lokalen typ. Alltså att det var 8H, ja. 8H, som är liksom en den gick inte att göra någonting i. Den var så jävla otymplig. Publikplatserna var här uppe, det var en liten, alltså det var en dålig lokal. Och ändå så var det så här, men här kan vi göra någonting. Och då var han ju väldigt inspirerad av Second City och så. Han hörde av sig till flera olika sådana improteatrar. Groundlings, vi var där på något studiebesök och hälsade på. Och då sa de att ja, men det var kontakt där också, där Will Ferrell kommer från bland annat. Men så var det liksom Second City som nappade. Och det blev ju liksom som en
inkörsport.
Och att talangscouterna gick dit, för de visste att de skriver snabbt. De har liksom det här i blodet, att de producerar snabba sketcher liksom.
Ja, och det har ju nu sett... I princip, formatet har ju varit nästan likadant sen det startade. 1975, eller 1976 kanske det var.
75.
Mm. Ja. Och det är, processen har ju sett ut så att de ses varje måndag klockan 5.
Mm.
Och då har de ett pitchmöte. Och, så, och sen så skriver de
pitchar. Då pitchar de ju för gästhosten.
Precis. Vi såg en dokumentär om det här, har du sett den? James Franco filmade under en vecka.
Såklart.
Ja. Det är väldigt, alltså det är inte någon information kring det, utan det är bara att han liksom går runt med en liten kamera och filmar hur det ser ut där.
Ja, så det är lite liksom titles som är såhär, måndag, tisdag, torsdag liksom. Och så här.
Men då är det ju att Lorne Michaels och gästen, som är det här dokumentären, var John Malkovich, de sitter vid skrivbordet. Och sen
så det var inte James Franco där, han gick och filmade bara.
Han bara var på eget bevåg.
Han syns knappt, han är med några klipp.
Och sen så sitter liksom hela...
De sitter i Lorns kontor.
Exakt. Ja. Och pratar och pitchar liksom. Och sen så väljer Lorne och gästen ut vilka pitchar som de ska ta vidare. Och det som var intressant att höra där, det var ju att många anser ju att de är svåra, de där pitchmötena, för att man vill snärja gästen.
Precis.
Och då om man säger för mycket kul, om man avslöjar för mycket humor i pitchen, så kommer inte gästen att skratta när den läser manuset.
Nej, och om det största skrattet kommer där, precis, då har man bränt den.
Liksom. Så man måste liksom lära sig hur man ska pitcha.
Ja.
Och sen så skriver de ju 50 sketcher.
Mm. Ja, det är typ 50 i snitt och 9 väljs ut till slut.
Ja. Men det är, men det är inte 9 som väljs ut direkt, utan det är väl ganska många som väljs ut och sen så under veckan.
Ja, precis. Så det slutprodukten av, liksom, blir någonstans vid 9 stycken. Ja, precis.
Men de skriver ändå 50 stycken.
Ja, ja, det är sanslöst.
Och det där första dygnet verkar ju insane. Alltså.
Ja.
Ja, det är de första två, va?
Ja.
För det är väl på tisdag
på natt. Onsdag som
ja, precis. På tisdag natt är. Så är det ju att de sitter och skriver hela natten. Och att man, det är typ en grej att man får inte gå därifrån.
Ja.
Liksom, om du går därifrån så ja, men då kommer du aldrig palla en hel säsong. Liksom.
Ja.
Fan vad man
Men det var det där vi, och det tog vi upp sist du var här, att det är därför vi aldrig kommer ha det här, för att du vet, ingen är villig att lägga ner den tiden.
Nej, det
liksom.
Finns ingenting. Nej. Det finns ingen som tror så mycket på någonting som och är beredd på så här, men hej, fan, vi måste jobba hela natten.
Ja, och
visst att det vissa personer som gör det,
ja, men
inte
har ett
helt
gäng. Här, så att vi kan.
Ja, exakt. Jo, men det är det. Det är fuck it. Alltså, fuck it. Nej, men det är ju på gott, alltså det finns jättemycket bra med fuck it, inte så. Men därför går det ju inte.
Nej, och sen så är det ju att, alltså är du en, både är du med i casten och skriver, då jobbar du ju,
ja, då är det ju
alltså hela tiden,
ja,
hela veckan. Du är bara ledig på söndag och på måndag fram till klockan 5.
Mm.
Ja, jag fick en ny, eller inte ny respekt, men jag fick sån insikt i headwriter-rollen. Seth Meyers i den här dokumentären. Det är min favoritepok, 2010.
Mm.
Lonely Island är kvar. Maya Rudolph är kvar. Kristen Wiig, men det är också liksom,
men inte
fylls på uppåt Bobby Moynihan här. Va?
Inte Amy och Tina.
Nej, inte Amy och Tina.
Och
nej.
Will.
Nej.
Nej, inte.
Men min favorit är faktiskt,
vi kan räkna.
Nej, vi kan
Adam Sandler, inte.
Det är ändå
Mike
min
favorit
liksom där. Men det är alla de här, Fred Armisen, alla de där. Och så är det Seth Meyers som är headwriter, och han bara går runt i alla rum, och du vet, i alla liksom, och just, och jag visste ju det, men just det är ju sett dekoren, alltså allting är ju liksom, vi behöver en brandstation, det ska vara klart imorgon liksom.
Precis, de har ju börjat pumpa ut nu massvis med behind the scenes på deras YouTube och Insta-kanaler. Och det är så jävla intressant att kolla på hur de får allting gjort. Det är så jävla mycket grejer som de ska göra på mindre än en vecka.
Jag undrar vad som kommer hända när Lorne Michaels lämnar.
Eller dör, tänkte jag, för han är så gammal.
Han har själv sagt det, jag lyssnade på en intervju med honom, att den dagen någon annan tar över, eller så skulle jag bli förvånad om det kommer se likadant ut. Ja. För just nu är det så här, ja, men det får vara så här för att det alltid har varit så här.
Exakt.
Sen på 1975 så var det det enda som gick i humorväg, ja. Och det förändrade ju amerikanska humorhistorien. Men idag så finns det så många andra sätt man kan göra ett, ett sketchprogram på. Alltså att ha, bara att ha ett liksom liveband som kostar. Och sen just det här med all dekor och alla writers och att det är så otroligt mycket folk som är inblandade och att processen ser ut som det gör. Det får bara finnas för att det alltid har funnits.
Precis.
Men lite kuriosa kring det. Det var ju Lorne Michaels lämnade ju faktiskt SNL.
Mm. Ja.
Och
Eddie Murphy.
Exakt, jag forskade lite på det här och från 75 till 80 så var det Lorne Michaels som var liksom producent. Sen egentligen så sa han så här, jag vill ta en paus och göra någonting annat. Kan vi skjuta lite på säsongerna? Och de bara nej. Mm. Och då valde de att ta någon ny. Och Lorne, han bollade för att det skulle vara Al Franken och Tom Davis som var författare som skulle ta över. Och de skulle ha ett möte med producenten.
Manusförfattare.
Alltså, manusförfattare. Och så skulle de ha ett möte med dåvarande producenten eller NBC president Fred Silverman. Mötet blev aldrig riktigt av och sen i sändning så säger Al Franken:
"You know who gets complete door-to-door limousine service from NBC? Fred Silverman."
Och han blev arg. Mm. Och de fick inte ta över. Så då gick i jobbet istället till en kvinna som heter Jean Domanian. Mm. Så här, är det någon som vet vem det är?
Nej.
Nej. Hon hade inte gjort så mycket innan, hon fick det förtroendet och hon gjorde om allting. Mm. I och med att Lorne slutade och att det inte blev som någon hade velat så slutade alla. Alla writers, alla skådisar.
Du hörde att de fick sparken?
Nej.
Att det bara var Eddie Murphy som var kvar?
Nej, det var senare.
Ah, okej. Okay.
Så alla gick och hon fick sätta ihop ett nytt. Och då var det bland annat Eddie Murphy som blev anlitad och Gilbert Gottfried och Joe Piscopo heter han väl?
Piscopo.
Och massa andra. Och det floppade ju totalt. Mm. De försökte bli lite mer raunchy. Det blev N-ord, det blev F-bomber. Det gick liksom inget bra.
Nej. Mm.
Och hon sparkade, det var bara Piscopo och Eddie Murphy som fick vara kvar. Och liksom, ingenting var sig likt. Och den enda som räddade det var ju Eddie Murphy som man har hört talas om. Han fyllde till och med ibland sista 5 minuterna för de hade ingen material med sin stand-up.
Ah.
Han hoppade ju också in som guest host.
Han själv.
Ja, Nick Nolte skulle ju vara guest host.
Just
och sen
det.
Var han bakis och dök inte upp. Så då fick Eddie Murphy ta över. Han var ju fortfarande en cast member. Det är enda gången jag tror det har hänt. Han avslutade Cold Open med Live from New York, It's the Eddie Murphy Show. Och då var han inte så populär bland de andra i casten.
Han berättar nu när han var återvände ju nu och hostade efter väldigt långt uppehåll nu i julas. Och då inför det så såg jag en intervju med honom där de gick igenom hans karriär på SNL.
Mm.
Och då berättade han just om när alla slutade. Det var det jag nämnde där som var innan hon, den här kvinnan, tog över. Det var efter det. För då, eftersom att det floppade då, så fick ju alla sparken. Mm. Men han hade gjort en sketch där han äter hundmat.
Ja.
Och då hade producenten gått in i rummet och sen så hade han sagt så här: du får gå, du. Och så här och pekar på Eddie och bara så här: "I'm gonna keep you because you ate dog food." Men han åt ju inte hundmat. Nej. Utan det är såklart att han hade lagt i någonting annat.
Såklart.
Än hundmat. Men, och han bara, men det var inte. Och sen så bara kom han på så här: jag låtsas, jag säger.
Kanske inte säger det.
Han blev ju intagen på lite nåder. Han tjatade sig på, han var på audition.
Mm.
Han fick inte, men han tjatade till sig en statistroll i en sketch. Och de tyckte han var så rolig backstage så han fick en slott på Weekend Update.
Mm.
Och sen efter några avsnitt så blev han featured player. Så här, verkligen kanon karriär från början.
Han var bara 19 när han kom med, va?
Ja.
Det är också så extremt ungt.
Och redan, alltså världens hela självförtroende och leverans och komisk timing, allting liksom. Han var typ klar som komiker som 19.
Ja.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Han kom tillbaka nu i SNL och gjorde sina gamla karaktärer. Och jag tänkte så här, fan det kanske blir trött. Jag tyckte det var så jävla roligt.
Ja, det var jättekul.
Och framförallt när han gjorde så här Best of med Buckwheat som är väldigt roligt.
Now Buckwheat, I heard you have some more songs for us.
Yeah, I sure do. Take a missin'. Nine up, boo, nine minute, day do no. Nine money, nine my nubby throw. Ooh, baby, yeah.
Ja, det håller ju en.
Man blir så jävla glad för att det är så många som så här, har längtat efter att han ska liksom komma tillbaka. Och sen så var han ju där på 40-årsjubileet
och gjorde ingenting.
Gjorde ingenting, bara gick ut och tog emot en stående ovation och typ sa något skämt.
Ja, då sa han det. Jag tror att jag är den enda som har hostat när jag själv var
exakt.
Det var typ det som skämtade.
Och sen bara så här, okej, men han kanske inte har det längre. Han kanske, och sen har man hört rykten om att han ska börja med stand-up igen och det har han sagt i typ 5-6 år nu, men han har blivit av. Och man bara, nej men fan, det kommer bli piss liksom. Han har tappat det. Och så kommer han tillbaka och så man bara ser hur mycket han njuter av det. Publiken älskar det. Man ser liksom att de andra i casten älskar att han är där. Och det är, fan vad glad man blir.
Ja, verkligen.
Ja, men jag tror att han får lite nytänning. För när han var med i Comedians in Cars Getting Coffee, då var han lite så här att jag gillar bara att vara hemma. Jag gillar att göra ingenting. Ja. Och det kan man ju göra. Men jag tror också att det är lite sanning i hans öppningsmonolog. Att så här, jag har 10 barn. Det börjar sina liksom. Jag måste jobba. Ja. Men jag tror också att det måste finnas någon genuin glädje när man är så pass
begåvad. Ja, när du har den råa talangen så det är inte bara så här att man slösar bort den. Utan du har väl också världens största bekräftelsebehov.
Ja,
du måste nog få utlopp för den ibland.
Ja.
Det var kul att se.
Hur blev det sen då när hon lämnade och Lorne kom tillbaka?
Jag har faktiskt inte riktigt kommit dit. Det tog mig väldigt mycket efterforskningar och rödvin för att komma till den här punkten. Men
var det här igår?
Jo, det var igår.
Är du bakis idag?
Nej, lite småbakis. Men det är, herregud, jag är kulturarbetare. Jag är nykter och obakis på lördag istället. I alla fall så han kom tillbaka 5 år senare. Jag kommer inte ihåg riktigt hur.
Hej!
Höj. Nej. Höj rösten.
Sänk.
Fan, jag sa fel. Det får aldrig funka.
När han väl kom tillbaka så började han göra ändringar som gjorde att det blev bra igen. Mm. Och då byggde han ju för liksom... För då var ju Eddie Murphy borta. Alltså, jag menar, han var ju så... Han var ju på väg redan liksom. Mm. Han hade gjort Beverly Hills Cop och 48 timmar och alla de här. Han var ju en megastjärna, mm, såklart. Men sen så kom det liksom med alla Dana Carvey, det började komma lite folk och Mike Myers och liksom hela den vågen.
Ja, just det. Och, jag lyssnade ju på en intervju som sagt med honom och då frågade den här hosten i podcasten hur han tänker, vad som är viktigast producera SNL. Och då så sa han att det är som han tänker liksom football coach style, att så här, det ska vara, folk ska kunna samarbeta, man behöver någon som alla behöver kunna komma till tals och passa varandra och man måste trivas med varandra. Man kan inte bara tänka att den här personen är en väldigt rolig person och därför så kommer det bli succé, utan om det inte funkar. Han tog typ så här, jag vet ju att Tina Fey brukar använda sig av uttrycket water fountain people, only work with water fountain people, att när du är på ett företag så finns det sådana här dricksfontäner som man går och dricker vatten ur. Och man brukar alltid hamna med andra på företaget där. Och om du hamnar med någon som du alltid växlar några ord med och du trivs med och liksom står kvar, då är det en person som du bör jobba med. Mm. Men om det bara är liksom, jag dricker och går vidare, så vill man inte jobba med den personen. Ah. Och han hade inte exakt det uttrycket, men ett liknande uttryck om att det är så han kastar. Mm. Han måste känna att det flyger mellan oss och det ska flyga mellan alla andra också.
Och också att man be funny men stay funny. Ja. Att det är så här, du måste klara av
exakt
pressen också.
Ja, ja, ja. Och också en sak han sa, det var att clever is overrated, sa han. Att är du för smart, har du för liksom vikt, eller så att finurliga skämt, så inte det smäller inte det lika högt som om du bara är rolig.
Nej, Malmö-komiker hade aldrig kunnat vara med i SNL.
Nej. Ja, men jag tror att det är därför det är just att det är så många fler improvisatörer. Det är ju en hel del stand-up-komiker och imitatörer, men det är ju övervägande improvisatörer, och att det är ju det man får lära sig som improvisatör, att man ska kunna samarbeta och man ska höja varandra och hämta liksom, bygga på varandras idéer och så vidare.
Så var det ju också i början på de här pitchmötena, så vägrade ju folk skratta åt varandras idéer, för de var så himla tävlingsinriktade mot varandra. Men nu har det försvunnit helt. Jag tror det var Seth, nej, det måste ha varit någon innan, som bara tog bort det. Så, här, så där kan vi inte ha det. Så här, vi ska liksom lyfta varandra, vi ska hjälpas åt. Tror du var Seth? Jag kommer inte ihåg.
Jag tänkte faktiskt på det när jag såg den där dokumentären. Att så här, vad storartigt av alla att liksom sitta där och garva åt varandra, fast de vet att det är en tävling. Det här. Det är som, min dotter håller på att spela ett spel nu som är ett tv-spel där man ska, det är Roblox, där man ska välja en outfit och sen är det en catwalk, så ska man rösta på varandra på catwalken. Och hon, i början så satt hon liksom bara och så här röstade femmer och så här liksom verkligen så här, åh gud, den där var fin, och så kom hon alltid sist. Och sen så var det liksom fel på skärmen en gång, så att hon kunde inte rösta på någon, och då kom hon först, och hon bara, mamma, jag har listat ut det. Om jag säger att alla andra är dåliga, då blir jag bra.
Det är det vi ska använda alla jävla paddor till?
Ja.
Mobbing liksom.
Ja, men det är den principen.
Ja.
Att så här, om vi skrattar så flyger varandra. Så, men, ja.
Och så, jag brukar ju säga så här, teamwork makes the dream work.
Fint.
Det brukar jag säga.
Det är fint.
Är det så här, 10 sekunder till sändning och du bara... Och kom ihåg,
nu.
Alla får ju snäckorna. Teamwork skapar
dreamwork.
Ja.
Vad har du för favorit era av SNL?
Jag älskade ju Mike Myers och Dana Carvey.
Uh-huh.
Jag älskade Wayne's World. Jag älskade liksom, ja, men i princip allting de gjorde tyckte jag var helt briljant.
It's Friday, it's 10:30, it's time to party. I'm your excellent host, Wayne Campbell. With me as always is Garth.
Party on, Wayne.
Party on, Garth. Okay, before we bring out our first guest, Garth, what'd you get for Christmas?
I got a Game Boy.
Excellent. What else?
A Batman poster of Kim Basinger. What a day!
Yeah. No, Guff.
Well.
So what'd you get, Wayne?
I got $50 and a pair of jeans.
Excellent.
Yeah, except the jeans they got me were flares.
Flares? No way.
Way?
Och sen har jag på senare dagar insett att de var inte alls så bra polare, utan de var liksom...
Mike och Dana, nej?
Nej. Mm. Att de typ... man har bråkat väldigt mycket, speciellt under inspelningen av Wayne's World, så var det väldigt dålig stämning mellan dem. För att från början var ju Wayne's World bara Mike Myers, och sen så bara, ah, men du behöver någon mer, så slängde de bara in Dana där. Och så, ah, och så blev det ännu bättre. Men också så här att det har varit lite frostigt mellan dem, för att när han gör Dr. Evil i Austin Powers, så gör han ju en Lorne Michaels imitation.
Precis.
Scott, you had your chance. Okay. I already had someone created in my image. He's evil, he wants to take over the world, and he fits easily into most overhead storage bins.
Och att alla bara så här, men du har ju, den imitationen har du snott från Dana.
When I started there, no one did Lorne. The first thing I broke was him in the meeting in the room. This is on a Wednesday night. You've read all the sketches, and he's trying to move these cards around to figure out what the show's going to be. And he has it in acts, like a Broadway show.
That's Lorne's big thing.
Yeah, the first act. And he doesn't have any cards there. And he would say before he used the bathroom behind him, he'd go, I still have no fucking first act. And that was what broke it for me. I still have no fucking first act. And then it would, like,
in other words, when you say broke it for you, you heard him say that and you heard the music of his voice.
Yeah. And then after that, it was just going this thing of like, you never underestimate the value of water.
Och så har det blivit lite, ja, men dålig stämning där också. Och det vill man ju inte höra liksom, när man så här, de här två verkar vara bästa polare.
Ja.
Men det är också lite smaskigt.
Ja, jo, absolut.
Det är roligt att höra nu.
Ja. Men så var det också på den tiden, Dana hängde ju med typ Kevin Nealon och alla de här lite äldre. Och sen så kom det yngre gardin med Adam Sandler, Chris Rock, David Spade Chris Farley, de kom in. Och då var det också två väldigt stora klickar, men som jag har hört då, att Mike Myers hoppade lite mellan, både fram och tillbaka mellan de här, han höll sig liksom på god fot med båda två. Men just den tiden gillar jag nog mest. Mm. Vad fan är det då? Mitten av 90-talet, kanske tidigt 90-talet?
Ja, det är precis, där mellan 90-95. Jag gillar, Mike Myers var ju, han kom ju från Torontos Second City, som också var en filial.
Mm.
Och han fick alltid, han är alltid lovordad i improkretsar för att han var så specifik i sketcherna, när de improviserar. Så var han aldrig typ så här, can you pass the ketchup? Utan han var alltid så här, can you pass the Heinz? Så att folk verkligen får en bild av vad det är liksom. Tycker jag är roligt. Men den eran gick mig lite bort liksom, eller jag såg ju Wayne's World.
Mm.
Men jag tror att det som fastnade mest där var typ Chris Farley, som var... vad heter den?
Chippendale-sketcherna?
Nej, inte Chippendale, för den tycker inte jag är rolig. Jag tycker det bara är på hans bekostnad.
Ja, och det var ju därför han typ aldrig gjorde något mer sånt efter det.
Ja, Chippendale är alltså när Patrick Swayze...
Jag vet,
förklara för... Patrick Swayze och Chris Farley...
Hallå, jag kan det här!
nej. Patrick Swayze och Chris Farley är så att Chippendale dansar på audition.
Mm.
Och de ser ju väldigt olika ut.
Patrick Swayze är rippad som få liksom. Ja. Och Chris Farley ser ut som Chris Farley.
Ja.
Men jag tycker den är jätterolig. Men jag förstår också varför han inte ville göra något mer sånt. Utan han kände nog så här, de skrattar nog mer åt mig än med mig.
Ja. Men det är skönt att han fick vara någonting annat än bara en tjock. Han var ju väldigt fysisk hela tiden och det använde han ju.
Han såg ju, han hade ju John Belushi som största idol.
Ja,
han älskade John Belushi och Lorne, även Dan Aykroyd.
Lorne säger att John Belushi var som en pappa, eller såhär, Chris Farley was the son John Belushi never had.
Ja, just det. Han var ju, Chris Farley har citerats efter att han har gått av scenen från en Perfect Harold, alltså improformat, och sagt, det här är bättre än sex. han gjorde ju en, på Second City så gjorde han en sketch som Bob Odenkirk skrev, som hette Matt Foley, och som sen blev en sketch i SNL.
Mm. Bob Odenkirk är alltså
Better Call Saul,
Saul Goodman,
som också skrev manus för, vad heter det, SNL.
Exakt.
Now as your father probably told you, my name is Matt Foley and I am a motivational speaker.
Han sa ju också att det bästa i hans karriär, Bob Odenkirk, det var att se Jag Chris Farley göra Matt Foley live på Second City mm. för att det var alltid någonting spektakulärt liksom.
I am 35 years old. I am divorced and I live in a van down by the river. Now you kids are probably saying to yourselves, hey, I'm gonna go out and I'm gonna get the world by the tail and wrap it around and pull it down and put it in my pocket. Well, I'm here to tell you that you're probably gonna find out as you go out there that you're not going to amount to jack squat.
Vilken var din favoritsäsong? Eller ska jag säga min favoritsäsong? Mm.
Ja, gör det.
Ja.
Eller favoritcast.
Favoritcast, ja, mm. precis. Ja, men det var definitivt med Amy Poehler och Tina Fey.
Mm. Okej, okay, ja. Ja. Mm.
Det jag tycker... det var väl typ efter den, din?
Nej, men alltså Mike Myers och Dana Carvey är några gäng före Tina och de kommer in i alla fall.
Ah, okay.
För det byts väl ut lite där. Tracy Morgan kommer upp där i slutet av 90-talet med, mm. med Ferrell. Och sen är det typ Chris Kattan och
precis.
Dem
just det.
Tim Meadows också mm. misstänker jag mm. Och sen kommer liksom Tina Fey och Amy Poehler strax efter. Men det är väl efter 2000 tror jag
ja.
Var någonsin Kristen Wiig, Amy och Tina tillsammans?
Oh, bra fråga.
Inte Tina
jag tror nej precis, att Amy och Kristen måste ha varit
Kristen kan ha överlappat varandra lite.
Ja.
Det är möjligt.
Ja. För Kristen är ju en favorit också, helt klart.
Ja, och det är därför det är min favoritcast. Jag tror jag har mest respekt för den som du nämner. För att mm. det är så många där. Rachel Dratch, och det är Horatio ja. Sands, och det är så många där i det liksom första 2000, första fem åren där. Men det är de här jag skrattar mest åt.
Mm.
Med Fred Armisen, Bill Hader, Kristen Wiig, Maya Rudolph.
Sen gick det ner igen, tycker jag. Men kan prata
är det ner nu?
Nu börjar det faktiskt...
Men nu börjar det ta sig igen.
Vad guld sketch.
Ja, men den ska vi prata om.
Ja, vi tar. Mm.
En sketch om guld. You're watching the Game Show Network. Coming up next,
Secret Word. It's time to play the game the stars play. Secret Word with your host Lyle Round.
Hello.
Det är så enkel grej, så panelsketch, lite som Jeopardy, att det är någon som ska... Programmet, leken går ut på att någon ska förklara ordet utan att säga ordet.
Mm.
Och så tar de in en primadonna spelas av Kristen Wiig. Because she is better known for her work on the Broadway stage, please welcome Mindy Grayson!
Man får väl ändå säga att Bill Hader var bäst på att spela de här karaktärerna. Alltså inte bara det här, men det här var ju bäst på av alla. Att vara den här torra talkshow eller gameshow.
Underbar programledare. Men också när han gör stereotypiska italienare. Han är också likvärdigt rolig. Liksom.
Well, a coin was tossed backstage and Mindy's team won the toss. Are you ready?
Lyle, I am prepared to play Secret War!
Wonderful, wonderful. Quiet from the audience and 10 seconds on the clock.
The secret word is gown.
All right, I know about these. How am I gonna do this? All right. Oh, I know, here we go. Gown.
You just said the secret word, Mindy. The secret word was gown.
Yeah, I said it. Well, you said the secret word, gown. I'm an actress, that's my craft. It's what I do, I read the page. Just like I did when I starred in the hit show Sassy Slacks of 1963.
Okay, calm down. Before we go on, why don't we meet your partner? His name is Lenny Doyle, and I hear you have a very funny story for us, Lenny.
Well, I don't know how funny it is. I was arrested for walking around a neighborhood that families live in.
Keenan Thompson, 2003.
Ja.
Tills nu.
Mm.
Så han har varit 17 år.
Ja, det är längst av alla.
Har han gått om Daryl Hammond nu?
Ja, jag sökte precis. Och det han är varit med.
Det är typ snart som folk som går kurs hos oss. Alltså så här, deras ålder har han varit där. Inte riktigt än, men snart.
Jag tror du menar, det är så länge folk har gått kurs
hos oss. I wish. Counting those greenbacks. Nej.
Ja, han har varit med länge.
Och men
det är så många som, alltså från alla... cast som hyllar honom bara liksom, han gör så mycket som ingen märker ens. Och kan höja, verkligen höja en sketch utan att man ens tänker på det.
So I invited two representatives from the Scared Straight program to come talk to you animals. McIntosh, Grandmammy McIntosh, want to get in here?
All right, here it comes.
Well, Grammy. All right, now, my name is Lorenzo McIntosh.
And I'm his grandmother, Loretta McIntosh.
But you can call us your wedding day, because you're going to get something old, something new.
Something black and something blue.
Nej, men det är därför, och jag tror att det är den här nyförälskelsen, för att SNL har alltid legat, funnits i ens liv på något sätt, även om det är en amerikansk kultur, och det var den här, de här säsongerna kring liksom 35 och uppåt som jag liksom bara fastnade för. Att det var så jävla roligt helt plötsligt att se alla de.
Men det måste väl vara för att det var då vi började komma upp i den åldern och vi uppskattade sånt här. För hade vi varit, hade vi haft lätt till amerikansk kultur, så hade säkert våra föräldrar tittat på det också.
Men det
fanns ju inte under vår radar när innan vi var födda
här i
Sverige. Men det gick på TV, minns jag. Jag har sett det på
sexan,
på,
tror jag.
På vanlig TV.
Just det,
på linjär TV.
Ja. Eller Z-TV kanske var på den tiden.
Så kan det vara Z-TV.
Ja.
Ja, men det tror jag. Och vår kultur är att vi upptäcker sig på det sättet. Men det finns något klipp med en producent som säger, jag tror att det är den dokumentären vi såg till och med, att det är så här, vad är din favoritcast? Och det är alltid, statistiken visar att det är när du går på junior high school. Det är alltid så liksom. Så att där är det ju inte samma sak för oss, att vi ser det ju inte så.
Nej, liksom. Och så är det ju alltid också att de jämförs alltid med de som var innan.
Ja.
David Spade säger det i den här boken som om SNL, att där, när vi kom in, då var det så här, varför är de inte som Kevin Nealon och de här? Och sen när David Spade och de försvann, då var det så här, varför är de inte som Spade och Sandler? Och sen bara, det bara fortsätter så. Liksom.
Ja, men såklart.
Det blir ingen är någonsin nöjd med de som är just där och då, utan det blir alltid så här, you don't know what you have till it's gone.
Ja, och så är det ju med allt, om man analyserar, om man tittar på typ parlamentet eller om man lyssnar på poddar och som har typ AMK morgon, alla nya människor som är med, de blir ju jättehatade. Alltså vi är ju jättehatade från de gamla lyssnarna.
Yay!
Ja, men kommer in nya personer i parlamentet. Alltså,
precis, så det är inte samma sak längre.
Nej,
var är Mikael Thornving? Var är han? Liksom.
Men om man ska analysera lite på hur själva underbältet, humorn, eller inte underbältet kanske, men hur man har sett ut i SNL från start och fram till nu. Dels så slotten har ju spelat en väldigt viktig del i vad man fick skämta om och inte fick skämta om när den startade. Och Lauren säger ju det att så här, ja, men så fort någon sa så här, men kan vi verkligen göra det här, det är live television, så bara, ja men herregud, vi sätter den bara sist på programmet, för då har alla kidsen gått och lagt sig, så kommer de aldrig behöva titta på det.
Nej.
Och den grejen kan man ju inte riktigt säga idag. Så på ett sätt så har ju humorn blivit, för om man tittar på liksom gamla sketcher, nu är det mycket som är rasistiskt och sexistiskt, alltså de körde mycket dragskämt och sånt där, det kan man ju inte göra idag, men själva snällheten i sketcherna är ju typ likadana, det är ju ungefär samma nivå, trots att idag så kan man inte skylla på att det är en sen sändningstid, för att det är så lätt att titta på det på webben. Jag tror det är få som tittar live nu, även i USA, de flesta kollar ju säkert, alltså streamar ju säkert på deras playkanaler. Men det politiska, man har blivit mer medveten politisk nu, så att det fanns saker man kunde skämta om förr som man inte kan skämta om idag. Men humorn idag är ju råare än vad den var då. Så att, ja, men jag tror att det är ungefär samma på vissa plan.
Balanserar och vissa,
det tror jag också, det är bara mer woke.
Exakt.
Här är ju en klassiker från den första casten. Så någonstans mellan 75 och 80.
Cheeseburger and coke.
No coke, Pepsi.
Okay, Pepsi and French fries.
No fries, cheap.
Okay, cheap.
One cheeseburger, one Pepsi, one cheap.
Cheeseburger.
Pepsi, cheap.
What do you want?
I have a cheeseburger and a small coke.
No coke, Pepsi.
Pepsi.
One cheeseburger, one Pepsi.
Cheeseburger.
Pepsi.
Cheeseburger, 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 four Pepsi, two cheap.
Cheeseburger, 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 two Pepsi, one cheap.
Hiya, Keith.
Hey.
I'll have the usual.
Den hade ju inte, den är inte så farlig liksom. Nej. För att det finns så här, på den här tiden särskilt är det så här, ja men det finns ett fik där de bara har en grej och det är så här New York grej. Men det är också, nu har väl John Belushi något slags släktskap annorstädes nära sig själv, men inte Bill Murray och Dan Aykroyd.
Han var ju typ, vad var han? Han var typ bulgar eller någonting.
Lite något sånt kanske. Ja. Någon slags alltså, bulgar.
Ja men fan, ja. Ska man titta och gissa, men jag för mig det är någonting sånt.
Ja.
Nej, men man, och då har man ju för liksom tolkningsföreträde på italienare.
Ja, ja, men precis, då har man ju verkligen. Och jag menar som de här italienare, det är bara det är cheeseburger, cheeseburger,
Pepsi. Ja, hej, det är nu antog jag att det var italienare, men det behöver inte vara italienare det där.
Jag tror att det kan vara något annat.
Så det lät italienskt.
Ja, men då borde det varit pasta. Det ska ju vara.
Ja, faktiskt.
Ja, men på den tiden borde det varit det. Det låter mer som att det är någon slags albanier. Gud vad det här låter fel, men det, alltså deras albanier.
Ja, jag tror nu när du säger albanier var
han. Ja, han är albanisk.
Alban, ja precis.
Men för jag tittade precis på en dokumentär om, den heter The Problem with Apu. Det är en indisk komiker som tar upp att det är en vit man, Hank Azaria, som gör rösten till Apu. Och när Simpsons kommer i början, då finns det inga indiska idoler eller förebilder för de amerikanska indiska människorna. Och där är någon som säger något smart om att så här, du får göra accenter, men det beror på vad accenten syftar till. Liksom. Och i det här fallet så är det så här, lågutbildade, knegare. Det blir lite som att man sparkar neråt på att accenten hör ihop med lågavlönat, därför lika med någon slags lågintelligens. Och det är då det blir problematiskt. Men nu är det ju så att man tänker så, mångfaldigt, så att om du vill ha någon som ska göra en italiensk karaktär, då tar du in en italienare. Alltså så här, att det är därför man har en mångfald nu i casten på SNL. Deras första asiatiska nu också.
Äntligen.
Ja, äntligen. Som också är gay, så de får så här extra bonus.
Ja, verkligen. Där. Två chicks.
Ja. Jag tror det är första öppet manliga gay cast.
Precis. Också, de har haft homosexuella cast innan.
Ja, Kate McKinnon är ju.
Jo, men,
ja,
manliga.
Men
manliga. Manliga, ja. Nej, men så såg det ut på den tiden liksom.
John Belushi, många säger komisk geni, absolut, men han tyckte ju också om, eller han hade inte mycket för kvinnliga manusförfattare eller,
just
kvinnliga,
ja.
Eller hans kvinnliga kollegor i casten heller, så han liksom ibland gick in för att förstöra sketcherna som hade skrivits av kvinnor.
Ja.
För att han såg inte det roliga med det.
Och hävdade, han hävdade också att kvinnor är inte roliga.
Nej. Sen så har hans fru då i efterhand gått ut och sagt att han lärde sig med tiden att uppskatta kvinners humor.
Kul att hon då, måste säga det.
Nu ska du få höra något som kommer få honom att se mycket bättre. Han lärde sig med tiden
att uppskatta kvinnor.
Han betingades till att uppskatta det.
Exakt.
Ja, jag läste någon, om det var Tina Fey eller om det var Amy eller om det var Rachel. Ja, jag vet inte, men att i alla fall en kvinnlig manusförfattare hade suttit ensam kvinnlig manusförfattare vid boken. Oh, det var i boken kanske, Just Please. Eller om det var Bossy Pants. Ah,
en av böckerna.
Ja, någon av böckerna. Alla, jag läser så mycket böcker. Jag har läst typ tre böcker i mitt liv.
Och jag har tre glasögon.
Alla handlar om SNL. Att den här personen i alla fall satt ensam vid manusbordet som kvinna. Och så hade de haft den här readingen. Och hon hade skrattat som fan åt en sketch, eller det var någon som hade skrivit sketchen och sen var det två kvinnor vid bordet och jag tror det var Rachel och Tina som var vid bordet och de två hade skrattat som fan åt en sketch och alla andra hade bara så här: nej, det här funkar inte, det funkar inte, så de tog bort den. Men Tina och Rachel tillsammans bara så här, alltså den här är så rolig, den kommer slå, vi vet det, men vi är de enda kvinnorna här, och den handlar om mens också. Och så de bara så här, snälla kan vi inte bara lägga den i kanske högen i alla fall. Och det var, jag vet att det var Will Ferrell och flera andra som bara så här, ja men okej då, tjejerna får väl som de vill, men det är ingen, det här kommer aldrig gå hem, det kommer inte gå så här. Och sen så de kämpade sig jävla mycket för att få igenom den, och sen fick de igenom den så att den kom på liveshowen, och så blev den mest uppskattade sketchen som delades mest och som alla pratade om efteråt. Och då först började flera stycken så här, okej, vi måste ha fler kvinnor i writers room, vi kan inte bara ha en. Nej. För att vi tappar väldigt inte mycket av det. Vi är klara.
Jag tror att vi
vi är klara nu. Hej då.
Ja.
Så, och sen 1976 då, då är alltså...
Nej, men det här är ju...
Extra långt avsnitt, och vi kommer väl prata mer om SNL.
Jag tror det här kan bli två delar faktiskt.
Okej, då kan vi fortsätta.
Ja, vi kan fortsätta. Vi har inte ens pratat om Digital Shorts och gått in på...
Men ska vi göra det då? Så tar vi två delar. Om
du
inte
orkar du? Nej, jag behöver bara äta lunchen. Det är det enda.
Måste du äta lunch?
Ja, jag måste faktiskt.
Fan.
Ja, vi äter inte ursäkt. Lunch.
Nej, vi gör inte det.
Varför gör ni inte det?
Vi skippar det.
Det är fastan.
Jaha, vilka jävla losers. Höjdpunkten på dagen.
Hade du sett fram emot att äta lunch med oss?
Ah, nej, jag äter lunch själv.
Nej.
Ja, nej.
Tvärtom.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.